Då hälsar vi lyssnarna välkomna till ett nytt avsnitt av Nyheter idag-podden. Och jag skulle som vanligt vilja uppmana så många som möjligt att bli pluskunder hos Nyheter idag. Det är ju nämligen så att ju fler pluskunder vi har, desto mer arbetstid kommer våran ägare Chang Frick kunna exploatera från oss arbetare. Vilket ger er en bättre nyhetssajt med ännu fler och mer ambitiösa inslag. I dagens avsnitt så gästas jag av Malcolm Tjejune. Välkommen Malcolm.
Tack så mycket.
Och jag tänkte att vi skulle prata om det nya som har hänt i svensk politik den sista veckan bara. Nämligen att Vänsterpartiet till sist har tagit sig samman och lyckats pressa regeringen till eftergifter genom att göra det förbjudna. Molotov-Ribbentrop-pakten helt enkelt. Mm. Slår sig ihop med de konservativa partierna då för att lyckas hota med att avsätta en minister. Jag tänker att alltså, för tidigare har det ju sett ut lite grann i svensk politik att de liberala eller nyliberala partierna har ju lyckats, framförallt tack vare den här isoleringen av SD som alla har ställt upp på, så har de ju lyckas göra sig själva till en mittpunkt i svensk politik som de andra partierna inte riktigt har kunnat undvika och samarbeta med. Och det slutgiltiga resultatet är ju den här januariöverenskommelsen då där SOS-regeringen får dansa efter Centerpartiets och Liberalernas pipa. Är det här slutet på Liberalernas järngrepp om svensk politik, Malcolm?
Alltså, ja och nej. Det som man kan säga är väl att alla partier just nu, i alla fall i regeringsställning, men också Vänsterpartiet, eller alla partier som är regeringsunderlag. Man har ju den här, man ska försöka hålla stabiliteten i systemet uppe, hålla SD ute. Men ingen vet riktigt varför man slåss egentligen. Och alla de här olika delarna av den här koalitionen har ju krav som blir mer och mer omöjlig att förena. Alltså, sossarna kan inte få igenom sin politik som de behöver för att få sina väljare. Centern har den här hang-upen på att Vänsterpartiet inte ska få ha något inflytande som känns som en ganska mycket en prestigefråga på många sätt och vis. Mm. Och efter ett tag så blir det så att trycket på Sjöstedt att inte bli trampad på har blivit för mycket. Men det är ju inte direkt så att Sjöstedt egentligen här slåss för en typ socialistisk politik. Utan mer att de här mer och mer absurda kompromisserna som måste fås igenom för att bibehålla den tidigare hegemonin inte ska slå mot hans parti. Och det här är ju överlag att alla är så himla arga på Sjöstedt för att han, du vet, spelar det politiska spelet, visar ju på att det här inte kan hålla så himla länge till. Mm. Så jag menar, ja, de liberala partiernas dödsgrepp är väl, man kan säkert tänka sig någon ännu mer absurd överenskommelse, koalition som håller 6 månader till eller 9 månader till eller någonting, men vi börjar verkligen nå vägs ända.
Ja, jag tänker det är ju flera av de mest kontroversiella punkterna har ju fortfarande inte tagits upp. Det är ju det här med fria marknadshyror man ska börja experimentera med. Och det är ju ett stort rött skynke för Vänsterpartiet. Mm. Och arbetsrätten skulle väl luckras upp också i någon slags Hongkong-aktig experimentverkstad till Centerpartiets fromma. Och dit har vi ju inte kommit än.
Nej, alltså det intressanta här är väl att ingen av de här partierna, absolut inte Vänsterpartiet, har någon sorts exitplan eller någon sorts utväg eller framtidshopp egentligen. Sossarna håller ju på att tappa varje val. Men Vänsterpartiet är ju ett parti som är alltså att LO håller på krymper bland S är inte någon större framgång för dem. Möjligtvis skulle det ha varit det på, jag vet inte, 50-talet eller 60-talet, så skulle de här sossarna i fackföreningsrörelsen ha gått över till kommunisterna. Mm. Men nu är det så att V är skitbra parti för alltså en del människor anställda, typ socionomer liknande, folk som jobbar statligt. Och typ folk som är rikare och mer välutbildade än genomsnittet.
Mm.
Förlorar man knegarna så kommer de att gå till SD.
Ja, precis. Och det är alltså en sak som är tydlig, som jag noterade när Vänsterpartiet gick ut och skröt om någon ganska hög siffra de hade fått i någon opinionsmätning och visade på partiets tilltagande styrka. Då hade de ju nästan uppe på 10. Med sossarna som är nere på 25%. Går man tillbaka till Gudrun Schymans största succéval så fick hon, jag tror det var 12%. Samtidigt som sossarna var uppe på 40 liksom, där de höll samman förut. Och det är ju inte bara sossarna som har kollapsat, utan Miljöpartiet har ju sjunkit kraftigt. Och samtidigt som, man får inte glömma bort att valet 2014 så gick ju faktiskt 3,2% till FI dessutom. Så det är ju som att det är ju ett sedelregn av väljare där Vänsterpartiet är ganska dåliga på att plocka åt sig helt enkelt. De lyckas ju inte kapitalisera sig. Även om de växer så växer de ju mindre än de borde med tanke på hur det ser ut i övrigt. Så vad hade Vänsterpartiet, finns det någonting de hade kunnat göra för att kapitalisera på sossarnas kollaps? Och även Miljöpartiets och FIs på ett bättre sätt?
Alltså, nej, och det hänger väl ihop med ämnet som vi ska komma till lite senare. Men Vänsterpartiet och egentligen alla sådana här eurokommunistparti efterträdare. Mm. Men också många socialdemokratiska partier håller ju på och de är ju inne i någon sorts puppstadie just nu. Vet, så man går från en larv till en puppa och sen så kommer det ut någonting helt annat efteråt. Mm. Alltså där man gör sig av med de här gamla arbetarväljarna och ställer om sin politik också för att mer eller mindre handla om en ny klass människor. Det är ju en vanlig, så här, om du läser Aftonbladet Kultur eller Dagens Arena eller whatever, typ Daniel Suhonen Katalys. Vanlig grej som du hör från alla de här människorna är typ att det finns ingen klasspolitik nu för tiden. Alltså folk har glömt bort hur man håller på med klasspolitik. Det där är bara en lögn. En ganska transparent lögn. Därför att den klasspolitiken som de här partierna allt mer för är ju verkligen gedigen. Det är bara att den inte längre handlar om arbetarklassen överhuvudtaget. Men det är en medveten eller omedveten klasspolitik för den nya sortens väljare de har. Folk som bor fan på i de områdena som man är starka. Möllevången, Midsommarkransen, ja sådär. Mm. Alltså de här människorna får ut någonting av det. Det är inte noblesse oblige, det är inte välgörenhet som gör att den sortens typer röstar på de här partierna.
Till exempel om man satsar på sociala projekt då, det vill säga att skattemedel ska gå till något projekt för romer eller någonting.
Ja.
Vi tar ett exempel. Då ska det ju här administreras av någon från den klass som röstar på Vänsterpartiet.
Exakt, jo precis. Alltså, alla de här förslagen som kommer från de här partierna kräver i princip en sån här logistisk svans av massor med människor som ska hålla på och bedöma värdegrundsansökningar och typ samordna aktivister och eldsjälar och fan och hans moster. De här människorna jobbar inte gratis. Mm. Så det här är ju en form av egentligen subventionering eller att staten lejer in legoknäktar som har någon examen från Södertörn. Och det är ju inte konstigt att de människorna med examen från Södertörn röstar på partier som säger att vi måste ge mer jobb till de grupperna. Sådär. Jag menar, du ser ju samma sak om du tänker i public service som är den gode Jean Fricks käpphäst. De här tidningarna som typ DN eller någonting. För 20 år sedan så skulle ju DN säga, ja men vi är höger. Eller vi är liberaler. SvD skulle säga, vi är höger. Alltså nu för tiden så visar det sig att det finns en stark lojalitet bland journalister som är mycket starkare än typ de här politiska avväganden som man kanske har rent personligen. Så om du får en uppdelning, vilket vi har idag, att folk, partier, mer eller mindre så här liberala, socialliberala vänsterpartier säger att vi måste ha mer pengar till public service. Och folk på högersidan säger nej, vi kanske ska ha lite mindre pengar till det. Då visar det sig att helt plötsligt så upptäcker DN hur jävla vänster de alltid har varit. Det är inte en kulturmarxistisk komplott. Det här handlar inte om idéer. Det handlar om att alltså, journalistbranschen är en total katastrof. Och om staten drar tillbaks sina pengar så kommer många av de här människorna aldrig få ett jobb igen.
Mm. För, ja, precis. Det konstiga är ju att om man skulle säga att staten liksom hugg ner public service totalt så att det blev som i USA, att det blev så att säga öppna kanalen av allting, och att man då borde man ju tycka att Peter Wolodarski och DN borde ju gnugga sina händer, för det skulle ju liksom ge dem en massa marknadsandelar egentligen. Så varför tar inte DN den, alltså Wolodarski, varför hoppar inte han in och säger ja, bort med public service, vi tar hand om det här?
Nej, men alltså, därför att det finns inte de marknadsmässiga möjligheterna rent ut sagt. Mm. Alltså de här människorna, ja men de strukturella förändringarna när det gäller reklamintäkter och så vidare är en sak. Men sen har de här människorna också inte möjligheter att så att säga vara någon sorts entreprenörer i en ny terräng. De är på tok för begränsade av sin bakgrund för det. Mm. Journalistyrket för en sån här 70 år sedan var ju hela den här Walter Cronkite-grejen, vilket betyder mer eller mindre att ja, men det var som polis för 70 år sedan. Eller något annat sånt där knegarjobb. Du vet, du kommer in som någon sån här lärling i tidningsbranschen, så du är springpojke på tryckeriet, så kokar du kaffe åt folk på redaktionen. Och sen när någon sån här gammal patriarkal figur och bara, ja men du vet Johannes, han är fan en bra kille, han har kokat riktigt bra kaffe åt mig ett par år, ja, då får man någon sån här litet ansvarsområde, man får skriva hantera dödsrunorna eller någonting, så jobbar man sig upp. Det finns ingen sån här typ, jag tog ut studielån och jag har en examen, utan det är bara hur mycket skit under skosulorna som du har samlat på dig som gäller. Mm. Men när man har gjort den här övergången till att det här ska vara en vetenskap som man ska plugga i flera år. Alltså det här är ju någonting som så att säga förfrämlingar människor från, om du får ursäkta termen här, verklighetens folk.
Mm.
Vilket är varför de flesta framgångsrika såna här journalistfigurer, alternativa mediatyper, whatever. Det är ju människor som faktiskt har någon sorts bakgrund ute i verkligheten och som inte har pluggat ihop det här, sin journalisttitel vid skolbänken.
Mm. Ja, vi har ju, alltså man kan ju tala om en högutbildad klass helt enkelt, och där socionomer till exempel, och journalister ingår så att säga i samma klass och har gemensamma klassintressen av att vilja ha ut skattemedel på olika sätt för att fortsätta kunna liksom bedriva sin verksamhet. Oavsett om det är att du är journalist på Sveriges Radio eller att du är socionom som ska genomföra något projekt med romer, så har du ju alltså du har ju samma intresse av att upprätthålla en viss mentalitet, som är den att skattemedel behöver, alltså statens uppgift är att fördela skattemedel till oss.
Ja, nej men exakt. Så jag menar, nu är det ju så att många i högern tänker att okej, men Malcolm, han är ju marxist, så kanske trevlig, men vill bara så här, när man inte har koll, då kommer man bara bygga gulag och så vidare. Och det här med Marx, det är också en garanterad väg dit. Så materialism, det är töntigt. Men grejen är bara, ställ den från, om man tycker att den sorten sån här, liksom, vem har ett intresse i det rent materiellt, vem tjänar pengar på det här? Om man tycker att en sån analys är löjlig, ställ dig bara då frågan. Tänk alla de här SVT-journalisterna som håller på att säga att vi måste ha mer pengar till SVT, annars så kommer fascismen, annars så kommer Nazi-Tyskland tillbaks. Om du med facts and logic, som en riktig Ben Shapiro här, kunde motbevisa de människorna så här, att du, eller Gud kommer ner på jorden och bara säger jag är Gud, jag är allsmäktig, man kan liksom lägga ner public service, fascismen kommer inte komma. Tror de här människorna kommer att säga åh fan vad bra, då vet jag att jag kan bli hemlös?
Mm.
Nej, det kommer de ju självklart inte att göra. De kommer att hitta på en annan anledning till varför public service behövs. Och den anledningen kan ju vara hur idealistisk som helst. Men de kommer att fortsätta hitta på anledningar på grund av att människor, givet hur vi fungerar, vi vill inte bli hemlösa, vi vill inte ha noll möjligheter att köpa mat. Vi vill inte förlora i social status, allt det där. Så alltså den här idén om att problemet idag är någon sorts kulturmarxism, någon sorts ideologi som driver på folk. Nej, staten idag har enorma åtaganden som mer eller mindre krävs för att människor i, framförallt i den här vänstern egentligen, eller det här klägget, socialliberaler, vänsterliberaler, socialister, whatever. Människor i det klägget, många av dem som är så här överutbildade, de kan inte få jobb utan att staten beskattar befolkningen och transfererar det de får in till dem.
Mm.
Vill Viktor Orbán eliminera så här, genusvetare i Ungern? Så här, det ska inte finnas genusvetare. Det är bara så att Viktor Orbán behöver inte säga att det är förbjudet att vara genusvetare. Det är förbjudet att anordna kurser i genusvetenskap. Han behöver bara säga så här att okej, staten kommer att ge 0 kronor till det här, men om ABB eller typ Saab vill starta ett eget genuskursuniversitet eller anställa genusvetare, så här, go hog wild. Men ingen av dem kommer att göra det, självklart.
Mm. Men finns det inte ändå, alltså vad du säger är ju i princip att ideologin är, alltså ideologin som form är död, att det liksom inte är någon skillnad alls. Men
nej, alltså, eller jag skulle säga så här att det som man måste förstå med ideologier är att ideologier är verktyg för människor att förklara varför de vill det de redan vill.
Mm.
Alltså vi lever verkligen inte en tid där ideologierna är döda och där folk går runt och är så här cyniker håller på och ljuger. Alltså de här människorna som säger jag tror verkligen att om vi lägger ner public service då kommer fascismen att komma imorgon. Alltså de behöver inte ljuga, de kan verkligen tro på det. Men det är en ideologi som de måste ha, annars måste de hitta en annan som fyller samma funktion, därför att funktionen för den här i slutändan är att de är i en karriärmässig återvändsgränd, ungefär som hästdroskeförare. De måste ha en anledning till varför de inte ska kastas ut här på stormiga havet här eller behöva ta ett jobb hos Chang Frick. Det är under deras värdighet. Så vi ser verkligen alltså ideologiska explosioner i väst idag, men ideologi har aldrig varit någonting som man bara har i ett vakuum.
Mm. Ja, men det, alltså det är, ja, vad heter det? Det är en förklaring för mig själv för att varför jag agerar som jag gör.
Ja, exakt. Men anledningarna till varför man agerar som man gör är inte bara på grund av att man på något metafysiskt plan tycker att det här är bra. Alltså, visst, människan har fri vilja, men den fria viljan är ju inte frikopplad från rent alltså kroppsliga processer. Därför att så här, hjärnan är bara en biologisk dator. Om du stänger ner en icke-biologisk dator eller inte liksom har el till den, då kommer den inte att funka. Om du tar bort massor med hormoner eller vad det nu är, så kommer folks humör att svänga. Så här. Människor är inte andeväsen. Utan vi står med fötterna på jorden, och en av de sakerna som det innebär är ju att våra tankar, våra ideologier är väldigt, de springer ur våra materiella behov också.
Mm. Avsnittet med Malcolm Tjejune fortsätter för våra pluskunder. Och då pratar vi bland annat om kritiken Malcolm fick i Expressen av Isobel Hadley-Kamptz i hennes recension av en bok av Carl Bildt. Och vi diskuterar även läget för Labour i Storbritannien. Bli pluskund och hör fortsättningen på Nyheter idag-podden med Malcolm Tjejune. Thank you.